lite till.
Ja, nu kör vi.
Vi måste nog svara på ett tag till.
Ja, okej. Hej.
Hej och välkomna.
Till Agilpodden.
Vi är här igen.
Nu är vi här igen. Jag heter Dick.
Jag heter Erik. Vi kanske ska presentera, vad gör vi och sådär. Vi har inte gjort det, tror jag.
Nej, vi är lite hemliga.
Lite hemliga är vi. Vi kan väl egentligen säga att den här podden kom faktiskt till på ett flygplan mellan någonstans i Tyskland och Arlanda. Vi var på väg hem från Brasilien. Och jag hade en tanke om att vi skulle skriva en bok.
Ja.
Och du var glad i hågen och hoppade på detta. Så vi började ganska omgående skriva på din padda olika kapitel eller förslag på kapitel.
Precis.
Typ projektledning kanske vi ska ha en om, och vi kanske ska ha en om hur man ska jobba med ledarskap och så vidare. Och sen så började vi liksom skriva ner en 10-13 olika ämnen.
Precis.
Och sen så insåg vi att fy fan vilket jobb det här kom till. Det är ju sjukt jobbigt att skriva en bok. Så då sa vi, vi kanske hoppar det och startar en podd istället. Jag vet inte vem det var som kom på det.
Jag misstänker att det var du. Du visste på något vis att det inte fanns någon. Eller du misstänkte att det inte fanns någon.
Ja, och sen så kollade jag faktiskt upp det också. Ja. Och det fanns faktiskt inte överhuvudtaget. Det fanns någon podd som hade släppt något om agilt HR. Men det var egentligen det enda jag kunde hitta om agilt när jag sökte på iTunes och sådär då.
Det var ju absolut att det var jobbigt, men det var ju också lite det att vi kände att det var en möjlighet att provtrycka om det finns intresse liksom för de här ämnena. Och att det var ett otroligt enkelt sätt att provtrycka det.
Väldigt låg insteg i att göra en podd, ja. Det var bara köpa mix och var igång. Så kan man väl säga, du var min chef också då, väldigt intressant. Det kan ju vara lite intressant att veta för de som inte känner oss. Det är du dock inte längre.
Nej.
Du har gått vidare och jag har ditt gamla jobb. Och båda, jag är mellanchef och jobbar egentligen med enbart nyutveckling.
Ja, precis. Och jag leder en större organisation som jobbar med ganska mycket egenutveckling. Och även en del köpta system och lite smått och gott.
Ja, så är det. Jag tror vi har sagt vad vi gör i grunden. Jag är civilingenjör och ekonom i grunden. Pluggat i Uppsala. Jobbat i 4 år nu.
Och jag är civilingenjör från KTH i grunden och jobbat i väldigt massa år.
Lastgammal.
Nej, vad är det nu då? 16-17 år eller? Det här är 18 året måste jag.
18 år, ja. Så jag har 14 år på mig tills jag ska vara på din nivå.
Det kommer vara långt över min nivå 14 år, det kan jag ju säga.
Jag vet, jag kanske total dippar här snart. Jag kanske har haft min peak, vem vet. Nog om oss själva kanske. Ja. Vi har 4 barn ihop kan vi säga. Jag är gift också, du precis. Är inte gift.
Nej, precis. Jag lever själv och har barnen varannan vecka.
Jag har 1 barn och du har 3. Nog om oss nu då. Nu går vi in på ämnet. Agile coachen ska vi prata om idag.
Ja.
Kul ämne.
Exakt. Vi ska direkt säga också att nu, för att undvika begreppsförvirring här, att vi har börjat prata mer och mer om agila coacher, men då menar vi även det som har kallats Scrum Master i Scrum, kan man säga. Så att det berör både och. Vi ska reda ut det lite här.
Vi ska reda ut det. Jag gjorde faktiskt en googling innan avsnittet bara på agila coacher versus Scrum Master, om man ska säga. Och då såg jag en artikel från någon blogg från någon som någon agil coach på Spotify hade skrivit. 2011 tog de bort Scrum Masters begreppet och gick över och kallade alla för agila coacher, så de kallade bara för agila coacher. Ja. Nu är Spotify lite trött uttryck i när man pratar agila världen. Det är den ständiga referensen, så det kanske vi ska sluta med redan nu då. Men nu har vi nämnt det en gång i alla fall. Och vi håller på att göra samma resa nu, kan man väl säga.
Ja, precis. Vi håller ju på att känna oss fram lite där. Men vi misstänker ju att det är bättre att jobba med det lite bredare begreppet agil coach och inte fastna i Scrum Master-tänket. Och sen helt enkelt att om man anställer någon som agil coach så får de agera Scrum Master eller utföra de arbetsuppgifterna som en Scrum Master gör i en ren lärig Scrum-metodik.
Precis. För jag ser det som att en Scrum Master, om man anställer en Scrum Master, då kanske det är också förväntan att du ska liksom följa Scrum och inget mer. Alltså, nu säger inte jag att det är lite och vad Scrum måste, men ni förstår vad jag menar. Präglar man den rollen istället med namnet Agile Coach, så kan det också innebära att okej, du förväntas utbilda chefer, du förväntas utbilda verksamheten, du förväntas ta större ansvar och vara Scrum Master just nu. Men jag menar, vi kanske ska köra XP här eller Kanban eller något annat om 3 månader och då kommer vi inte behöva en Scrum Master.
Nej, precis. Och det är inte säkert heller att det kanske är i ett visst läge om man startar upp ett nytt team, det är lite omoget, då kanske man vill ha en renlärig Scrum Master som verkligen ser till att organisationen följer det. Men sen ett halvår senare funkar det där teamet helt av sig självt. De behöver ingen som är där på Daily Scrum, de gör allting själva. Då kanske man helt plötsligt vill ha någon som tittar på organisationen eller som kör långa utbildningsinsatser av verksamheten eller något sånt där. Och då är det, ju liksom, det kan ju verkligen variera över tid.
Det kan det verkligen göra.
Det kan man se till och alltså om man har anställt duktiga agila coacher som liksom, jag har ju faktiskt försökt att rekrytera agil coach.
Mm.
Och då har jag varit väldigt tydlig på att jag vill ha någon som jobbar genom hela stacken, som jag kallar det. Det vill säga någon som kan tänka sig att vara nere i 90-gritty och vara scrum master för ett omoget team, hålla dem i handen, göra de mest banala grejer och tycka att det är okej. Okay. Samtidigt som personen ska kunna jobba i min egen ledningsgrupp, titta på hela organisationen, titta på vad bör vi liksom förändra först nu, vad är den största hindren i våran agila resa och så vidare. Alltså någon som verkligen kan från det mest operativa upp till det superstrategiska.
För den splitten gjorde vi lite när vi diskuterade också det här operativ strategisk, att en scrum master eller scrum master man kan titulera på flera olika sätt. Det är ofta en mer operativ roll då. Medan kanske en agile coach kan vara strategisk. Sen gillar jag det du säger, för det värsta jag vet är agile coacher som säger att nej, men jag vill inte jobba i team, utan jag ska bara jobba med visionärt strategiskt arbete. Jag vill inte liksom gå ner i detalj och sådär och styra team. Och jag tycker precis som du säger, det är väldigt viktigt att den personen kan hoppa in i team och coacha när det krävs också. Och tappar man den närheten till teamen och sånt, då blir man antagligen ingen bra agile coach heller i längden.
Nej.
Utan då blir man bara någon form av uppe i molnen och målar fiskar och sånt. Och så. Ja, det är samma som arkitekt också för den delen. Många gånger.
Och det är vi inne på, tror jag. Precis, så man vill ju att den som liksom är en superstrategisk agile coach ska kunna jobba genom hela stacken. Men sen kan det ju självklart få finnas lite olika inriktningar, och man kan ju anställa mer operativa agila coacher också, självklart, som kanske inte jobbar riktigt lika högt upp i det hela då. På samma sätt som det finns chefer på olika nivåer eller vad du vill.
Visst är det så, speciellt om du har en större organisation, då kan du ha lyxen att blanda också.
Ja.
Alltså hitta någon som är superstrategisk och någon som är superoperativ. Visst är det så.
Vad är det mer för arbetsuppgifter då, när vi nu ändå råkade börja nämna det? Utbildning har vi pratat om.
Jag tycker skapa transparens är en av de viktigaste arbetsuppgifterna. Vi hörde Ola prata om det som en biggest no-no i förra avsnittet, att inte skapa transparens. Och jag tycker här kommer det landa till stor del på Scrum Master eller agila coachen att göra det. Alltså visualisera, visa hur ligger vi till, vad har vi planerat, vad är backloggen, vad är statusen, var ligger de i för olika swimlanes, är de i progress, är de done.
Ja.
Alltså allt sånt där, bara upp en tavla, visualisera. Gör det tydligt, dölj inte undan något.
Nej.
Det är en bra början.
Verkligen, och det kan ju vara lite olika. Tavlor, självklart, det vill man jobba mycket med det. Man vill hänga upp saker på väggarna. Det kan ju också vara skriva ut grejer och hänga upp. Det kan också vara skärmar som live visar olika saker. Det kan ju typiskt vara en sån sak som en agile coach pysslar med att få till. Liksom. Hur går automattesterna? Vad har vi för commit? Accuracy? Vad heter det på svenska?
Träffsäkerhet
liksom.
Precision. Leveransprecision.
Bra.
Tack.
Sådana saker.
Vad gör de mer då?
De kan ju undanröja olika hinder. Det kan också vara chefens uppgift. Det beror lite på vad det gäller.
Gör det.
Men det kan ju vara så här, om det ska beställas olika jobbiga saker utanför den egna organisationen eller liksom även ute på stan och så vidare, kan det behövas någon som gör det, och kanske man inte vill störa utvecklarna med det i första hand. Och där kan det även ingå då att skydda teamen till viss del, tycker jag.
Absolut.
Alltså, det kommer administrativa arbetsuppgifter och sånt där utifrån, då kanske agilcoachen tar hand om dem. Kanske gör dem själv, eller kanske i alla fall se till att de liksom paketeras och kommer in på i sprintplaneringen på ett bra sätt.
Jättebra. Och sen det som är vanligt också är att liksom teamet blir nedskjutna, speciellt om du sitter i nära din verksamhet. Alltså det kommer massor med folk och frågar massor med frågor som inte ska dit och fråga.
Nej, precis.
Eller ska ha en men du kan väl titta på det här, det är bara en liten bugg och den fixar du snabbt och sådär. Som är utanför planeringen. Så det blir ju till stor del att skydda teamet. Se till att man följer processerna egentligen. Se till att Scrum följs, om man nu är Scrum Master eller om man nu kör. Jag i alla fall i min del av organisationen, det är att vi har missat mycket, eller vi har tappat mycket av det som är ganska basic. För jag menar, i alla fall när jag själv gick en Scrum Master kurs liksom, så var det ju att varje stand-up, så då tar man upp vad har vi för liksom
hinder.
Ja, hinder, ja, precis. Och så skrev man upp dem på en tavla liksom. Och sen så såg man, var det Scrum Masters jobb och se till att de var borta nästa dag. Och sen nästa dag så, okej, vad har vi för hinder idag då? Så är det nya liksom. Och så att man varje dag verkligen skriver upp det. Vi missade på standups. Det blir ju lätt det här att man tar ett laget runt och så är det bra, så går man och blir med och jobbar. Så det kan också vara liksom det här back to basics försöker vi köra nu liksom, att okej, nu är det en produktägare per team, en scrum master per team, kör de här stand-upsen, se till att ta mycket tid till planering, för vi har slimmat ner det till 30 minuter och då blir det slarvigt, upp igen 2 timmar, ha pre-planning 2 timmar i sprinten innan, se till att ha en retro som ligger efter varje fredag efter varje sprint.
Nej, bra.
Och sådär, så det blir lite back to base, och det är också scrum master och agile coachens jobb att se till att okej, om vi spinner iväg här nu 1 år, 2 år framåt, att vad har vi tappat bort egentligen och hur kommer vi tillbaka till det?
Ja. Det är också väldigt viktigt, och det är ju det du är inne på lite där tycker jag, alltså ha fingertoppkänsla för vad som behövs just nu. Den agila coachen som stöttar den ledningsgruppen som jag ingår i, han körde ju det idag då, han körde utbildning. Nu har jag identifierat här att vi kanske ska påminna oss om lite olika saker som gäller liksom när man kör skrum. Så hade han några slides, så timeboxade han sig själv, han satte en klocka och så ställde han sig och drog dem. Jag tror att han satsade på 8 minuter i det där. Och då har ju han med fingertoppkänsla fångat upp att här finns ett behov av ökad kunskap. De börjar glömma bort varför vi håller på med det här, så att säga. Jag kör en utbildning, en påminnande utbildning. Det var helt fantastiskt.
Fullkomligt lysande. Och det där ska man ju verkligen inte bara göra ledningsgrupp, utan det, där ska man, det är ju viktigt för team också. Ja. Fast man kör scrum i teamet så man glömmer bort varför gör vi det här och varför jobbar vi inte traditionellt. Superviktigt att köra om utbildningsinsatserna även för team. Har man då flera team och flera olika scrum master eller agile coacher, så kan man med fördel se till att de utbildar varandra också och sådär.
Vems arbetsuppgift är det att köpa pizza då?
Ja, det är absolut högst chef i rummet, tycker jag. Det är ett bra tips. Jag tror Ola nämnde det sist också.
Men, alltså, det var du som nämnde det faktiskt, i alla fall.
Ja, det kanske det var. Nej, men jag tror det är självklart en scrum master, agile coach som kan göra det också, eller någon chef, se till att stanna där, vara med teamet när det är svårt och jobbigt, även på releaser sena kvällar och sånt. Och där tycker jag med fördel också som scrum master eller agile coach hoppa in och testa eller hjälp till och försöka vara t-shirt också i teamet.
Ja. Nej men verkligen. Och det är ett bra signalvärde att till exempel åka och köpa pizza åt alla. Och finns det en hög chef, så ja, absolut. Sen kan man ju tänka sig, om man har lyckats hamna i en chefslös organisation, då kanske det, sådana saker tas över av agila coach.
Absolut. Chefer är fortfarande bra till något, menar du, att köpa pizza
så. Ja, de här lite svårare grejerna som bara vi chefer klarar
av. Ja, exakt. Sen finns det ju det här hur man allokerar också scrum master eller agile coach. Om vi nu har ett team här liksom, att det här klassiska, ska vi ha en person som har en hatt som är scrum master delvis och utvecklar delvis, eller ska vi ha en fulltidsallokerad scrum master som kanske har flera team eller kanske bara ett team men inte jobbar med något annat?
Ja, vad svarar du på det?
Beror på, såklart.
Där var vi där. Ja. Men den här gången kanske, ja, lite kanske beror på mognad, men det beror faktiskt på lite fler saker den här gången.
Ja, det gör det väl. Vi testade att köra, vi började med utvecklare som hade Scrum Master-hatten, eller Agile Coach-hatten. Problemet var att så fort det blev tidspress, och det blir ganska ofta i team, alltså så fort sprinten börjar sluta, närmar sig till slut, så ska committet levereras, allt ska bli klart och, och sådär. Och det första man stryker, eller våra team strök då, det var, men skit i rätt, om det är 2 timmars coding till ju. Då åker den ut liksom. För har man dubbla hattar så, som utvecklare, så i alla fall i vårt fall, så vill man fokusera på resultat.
Absolut, alltså det kräver ganska mycket av att kunna hålla den, att vara en jätteduktig backend-utvecklare och scrum master eller agile coach samtidigt, och verkligen sätta på sig, alltså att sätta sig med den där hatten och så bara helt bort sig från viljan och sätta sig och koda, som du säger, 2 timmar till och så, nej nu det här är viktigt, nu ska vi verkligen göra det här. Det är ju få människor som klarar det. Så det kan ju vara ett argument för att ha sådana som inte just bidrar till det direkta mervärdet och utvecklar eller testar.
Det är argumentet som gör att vi har heltids, där jag är i alla fall. För då blir det liksom att om du har en heltid scrum master, då behöver du aldrig göra den prioriteten.
Nej.
Ska vi koda eller inte? Utan då, han är där, eller hon, och ser till att det där rättsort blir av.
Ja,
oberoende av hur mycket teamet har att göra eller inte.
Precis. Ska jag vara en heltid då på ett 6-manna-team, eller kan det lika väl vara så att de delar på en, så att som har hand om 2 stycken 6-manna-team? 6-personers team, ursäkta.
Jag vet, det beror ju också på mognad som du säger. Jag menar, är det ett team som inte levererar och inte fattar och inte kan, då kanske det behövs en scrum master på heltid
i början. Absolut vara värt.
Det kan vara jättebra, för du får en helt annan effekt om du får kunskapen från början. Så som jag jobbar, eller vi jobbar i min del, då har vi scrum master som kör flera team.
Ofta funkar ju det.
Gör det väl.
Alltså det här, man får ju prova sig fram och känna sig för lite vad som verkar. Titta vilka problem har just vi här i våran agila resa. Man kan ju till och med, om ni har retros då kan man ta upp det som en specifik retrofråga och alla får belysa vad de tycker liksom, om just Scrum Master-frågan till exempel, eller Agile Coach-frågan.
Och här kan man också, som du säger, över tid kan man ju verkligen ändra. Du kan ha allokerat ett tag, du kan ha en i teamet ett tag. Och
verkligen.
Det beror helt på hur du känner för just nu liksom.
Verkligen, verkligen. Jag tycker också, bara för att vara tydlig på det, det är okej om man börjar med ett väldigt litet team. Och det finns ganska lite pengar eller något sånt där, men man ändå vill ha ett ganska litet team, så är det okej att det är en teammedlem som även har Scrum Master-rollen. Alltså, var inte rädd för det för att komma igång. Bara man känner till nackdelarna med det, så att säga.
Och det är samma sak, en chef kan också ta den perioden.
Ja, absolut, absolut.
Det är ofta fördelaktigt. Det enda som inte får ske är att produktägaren tar den.
Det har vi ju sagt förut när vi pratar produktägare, och det tycker vi verkligen fortfarande. Om man inte har råd med varken en heltids Scrum Master eller en heltids produktägare, utan bägge ska vara teammedlemmar, ta olika teammedlemmar i så fall. För de två rollerna har intressekonflikt. Mycket bra, Erik.
Det är värt att nämna igen. Det kan bli lite upprepning i den här podden, men det får man ta om man lyssnar på oss.
Om man är fullständigt trogen och lyssnar på allt, så blir det lite repetition.
Det blir lite repetition.
Ska vi prata timmar idag? Nej, det ska vi faktiskt
inte. Nej, det ska vi faktiskt
inte. Nu behöver vi inte vara rädda.
Inte just idag. Nej. Viktigt med Agile Coach och Scrum Master, oberoende om det är en strategisk eller operativ roll, det är rotationen på den rollen.
Mm.
Är det någonstans i min verksamhet som jag vill ha möjlighet till att ha flexibilitet, så är det just på den rollen. Alltså, det kan vara värt att ha konsulter till exempel. Och det gör vi lite. Det är varför då, kan man undra. Jo, det är ju för att som Agile Coach så är du ju inspiratör. Du helst skulle komma in med massor med erfarenhet från andra företag eller andra team. Och liksom kunna säga, men fan, det där funkar inte, så här gjorde vi där, det här gjorde vi där, det var bra, nu vi testar det här och sådär. Sen blir det ju liksom, om du har kört ett team tillräckligt länge som Scrum Master eller Agile Coach, och du kör samma liksom material, du kör samma retro och så vidare, det är svårt att utveckla dig själv efter ett tag.
Ja.
Och du kanske inte, jag menar, du ska ändå köra, säg att ni kör en veckors sprint eller två veckors sprint, då är det 30 retro om året. Jobbar du där i 3 år, då är det 90 retro. Det är svårt att förnya dig själv efter 90 sådana. Men däremot, om du tar ett nytt team, då kommer alla dina retro vara helt nya för det teamet, och de kommer få jätteutveckling istället. Så därför är det bra att ha rotation på de här rollerna.
Verkligen.
Mm.
Nej, just, alltså, utvecklingskurvan riskerar nog att plana ut lite. Nu är ju inte det bara den här agila coachens ansvar givetvis, utan det spelar ju också roll hur länge utvecklare och testare och sådär har varit på sina roller eller teammedlemmarna. Men lite nyckelperson är det ju ändå som ansvarar för formen och som liksom tillför energin lite till det här. Så om den sitter väldigt länge med exakt samma team, så planar det ut. Jag håller helt med om det.
Det gör det faktiskt.
Så ja, det kan vara meningsfullt att ha en konsult, och då kan man ju också tänka sig att den konsulten faktiskt jobbar för ett företag under en period och sen fortsätter till ett annat, och att det har ett värde i sig. Så det är faktiskt ett äkta mervärde med att ha en konsult.
Ja, och man kan ju ha intern rotation på agila coach och sånt också.
Ja.
Så man kan ju se till, och det behöver inte vara nödvändigtvis en konsult utifrån.
Nej.
Men man ska inte vara helt rädd för att kasta runt om där rätt mycket organisationen. Men jag tror man ska också, för jag menar, om man har, säg att du nu då, om du nu tittar på en stor organisation och du kollar på din stack med agila coach och Scrum Masters, då tror du ska ha en viss procent anställda och en viss procent konsulter,
ja,
för de kommer också utbilda den anställda personalen om de jobbar ihop på och sådär.
Fördelen med att ha anställda, det kan ju vara att man kan rotera dem då, om de kanske, särskilt om de kanske är lite mer strategisk inriktning också, då kan de ju ta med sig fördelar som de har sett vissa delar av organisationen till andra delar, men att de samtidigt har jättebra känsla för företagskulturen och vad som är rimligt och orimligt, och de har sin fullständiga lojalitet med företaget och massa sådana där saker. Så det kan ju vara väldigt kraftfullt också.
Och du kan ju också se till att den här agile coachen går på forum, hänger liksom med andra och får inspiration där. Så de behöver inte nödvändigtvis jobba. Så det går absolut. Det som är svårt dock, det är att anställa de här personerna.
Ja, det har vi märkt.
Det har vi har märkt i alla fall.
Men
det är väl också för att det är väldigt attraktivt att vara konsult. Jag menar, om du ska bygga ett agile coach CV, så kanske du inte ska vara 20 år på samma bolag.
Nej. Precis.
Precis.
Och den personligheten som de har vill ofta se olika saker. Liksom. Det passar dem i sin karriär helt enkelt.
Precis.
Det är verkligen inte konstigt.
Så är det. Hur är en bra agile coach då? Vi har ändå stött på några bra Scrum Masters och agila coacher i våra karriärer.
Ja, Vi satt och spånade lite här förut. Energi och entusiasm är bra om den här personen kan tillföra. Det är bra om den kan tillföra faktiskt också ett lugn. Om den kan vara metodisk, ha väldigt mycket tålamod. Gärna ha ganska mycket erfarenhet för att liksom kunna säga, vad ska man säga, för att skapa en trovärdighet och en trygghet, våga liksom prova saker. Det kan vara väldigt, väldigt bra om teamet är omogna då. För då kan den här agila coachen gå in och säga, jag lovar, jag har sett det här fungera på 7 andra ställen liksom. Nu provar vi.
Vi testar.
Exakt.
Och just med erfarenheten också så kan man ju då säga att det är väldigt ofta bra om personen har jobbat som projektledare eller jobbat med vattenfallsmetoder på något sätt. Ja. Eller gamla metoder.
Själva gjort resan så att säga.
Ja, precis. För det gör också att när sen verksamheten eller någon chef eller någon annan kommer och säger att nu ska vi ha en beslutspunkt här, eller jag vill ha ett Gantt-schema, eller jag vill ha ett datum då allt ska vara klart, jag vill ha timmar, jag vill ha sekundestimat. Då, om man aldrig har jobbat med det som Scrum Master eller Agile Coach, då kommer du få svårt att motivera varför de inte ska det.
Ja.
Eller svårare i alla fall.
Utan
man kan säga då att jag har jobbat på Ericsson här i 10 år med de här grejerna och jag vet att vi lyckades inte en enda gång, och nu om vi gör så här istället så kommer det bli mycket bättre resultat. Så ofta så ser jag det. Jag tycker det är en bra bakgrund att man har en projektledningsbakgrund när man går över som agile coach eller som Scrum Master.
Verkligen, och det här som du var inne på i förra avsnittet, att om man liksom med trovärdig, om man får kontrollfrågan eller bara själv säger att jag har estimerat 10 stycken såna här stora 30 000 timmars projekt och inget av dem har ju någonsin varit i närheten av att hålla, då skapar ju det en helt annan trovärdighet för att föra in de här agila metoderna så att säga. Ja, det är precis det du är inne på. Jo, men det är ju viktigt att ha en känsla för liksom, vad ska man säga, om man nu har en bakgrund som projektledare eller liknande, så är det ju väldigt viktigt att ha en känsla för agil kultur förstås. Att liksom se, ha den fingertoppskänslan och se skönheten i det, eller vad man ska säga.
Och också, jag menar, uppmana till servant leadership, uppmana till att det blir rätt värden och värderingar på arbetsplatsen och sådär. Och se till att om det är chefer som inte sköter sig eller andra individer som kommer in med fel attityd eller jobbar på fel sätt och sådär, att de kan coacha dem i rätt riktning också.
Ja.
Så man får en bra känsla.
Ska vi driva av den här risken som du brukar se också då? Vad händer om man ska göra en sån här transformation och så blir det massa administrativ personal över? Det har vi pratat om förut.
Det har vi, men det finns ju såklart en överhängande risk att man tar administrativ personal man hade i den gamla organisationen som gjorde nytta där, som man kanske inte riktigt kommer göra nytta i den rollen i den nya organisationen, och då måste de bli något, och då blir de liksom, då blir det Scrum Master. Många har frågat mig i alla fall, är liksom, okej, men projektledare, är det lika med Scrum Master?
Ja.
Liksom. Jag menar, det var då den gamla organisationen var projektledare, nu är det Scrum Master. Och det är det ju inte alls. Liksom.
Nej.
Och det är inte alls så man kan säga. Det finns ingen, tyvärr, jag önskar att jag hade kunnat ge en översättningstabell vilka roller som nu ska bli Scrum Master, men det är inte alls så det funkar.
Nej.
Men det är såklart en risk, och risken är ju då att om man då får in en stab av liksom agile coacher och Scrum Master som kanske själva inte riktigt har fattat eller inte har kunskap och erfarenhet av det här, så är det risken att de kommer inte driva agila resan, utan man kommer jobba som man gjorde förut för att man kallar det agilt-ish liksom.
Ja.
Ja, men vi kör Scrum-ish.
Man får kanske in metoderna men utan att ha förstått det kulturella elementet eller något sånt där, då får man liksom ingen utväxling.
Nej, och då blir det istället negativt bara. Det blir bara en jobbig resa där folk inte vill ändra sig och så.
Precis.
Så det är en risk, och jag tycker, jag nämnde innan också kanske, men jag tycker liksom agila coachen eller Scrum Master är ju verkligen en nyckelroll i en transformation. Snåla inte in på just den.
Nej.
Utveckla det och sånt, det går alltid att få över.
Ja.
Men för att ha bra Scrum Master så kan hjälpa dig att utbilda verksamheter, utbilda dig själv, pusha dig själv. Det kommer göra underverk.
Verkligen.
Så det är verkligen en nyckelroll i en transformation.
Ja. Utbilda alla chefer. Nej, det är mycket, mycket bra poäng. Mycket viktigt att man väljer människor med rätt känsla där.
Sen har ju vi gjort det, kan vi väl säga då, att all personal är utbildad Scrum Master.
Ja.
Det spelar ingen roll fast du ska utveckla eller jobba som chef eller gör vad du som helst. Så blir du Scrum Master så ingår det i någon mån att du måste lära dig grundprinciperna för vad agil utveckling handlar om.
Ja. Jag tycker ju själv att den kursen är, eller ja, det finns ju en sån kommersiell kurs helt enkelt, att den är väldigt, väldigt bra för att förstå agil kultur i grunden. Även om den egentligen bara officiellt behandlar metoderna i Scrum så att säga.
Precis. Men den har sidoeffekter. som är positiva. Vad mer om agila coacher och Scrum Masters då? Ja, vi har varit inne på det mesta vi har.
Scrum och Scrum, vill du säga något om det?
Ja, det är ett begrepp jag inte tycker om.
Nej, du vill aldrig det. Ofta, jag kan väl hålla med dig på något teoretiskt plan. Jag kan också känna att ibland, nej men det kanske är lite både och i och för sig, men ibland drar ju det till sig väldigt kloka, men det kan dra till sig en sån här lite mer strategisk agil coach som gör jättemycket bra arbete. Men annars är, det kan ju också åka lite åt det här hållet, alltså till safe, och det här att man liksom ska systematisera allting, översystematisera allt, titta på superdetaljerade metoder, och sen hamnar man nästan tillbaka i någon sån här rupfälla eller vad man nu ska kalla det för. Liksom. Så det beror ju lite på där.
Ja, precis. Och sen det jag inte gillar med den, det är att det är koordinering av koordinering.
Ja, nej, precis.
Och det är liksom det vi försöker ta bort här. Ja. Vi vill ha bort all koordinering, och då tillsätter man en koordinerande roll som ska koordinera koordinering. Jag väljer att kalla det agile coach i min del av organisationen. Jag kallar det inte Scrum och Scrum. Men å andra sidan har jag kallat det för Scrum och Scrum, och jag har själv haft rollen Scrum och Scrum Master. Jag har en viss ödmjukhet inför det också. Men jag tycker man ska se upp med det, just den, med den rollen.
Och det, återigen, där har vi också pratat om förut, men har man någon chans, så är ju samlokalisering ger ju enormt mycket högre utväxling än att tillsätta såna där överkoordinerande roller till exempel.
Ja, så är det. Vi går på veckans fråga.
Ja, vi gör det, ja.
Vi går på veckans fråga.
Jag kände inte att jag hade någon mer heller. Veckans fråga, vill du läsa upp den? Eller?
Jag läser veckans fråga.
Den handlar om decibelprioritering.
Ja, det gör den. Här kommer veckans fråga. Hur undviker man det vi i min verksamhet kallar för decibelstyrd utveckling? Det vill säga, den kund som skriker högst får styra prioriteringen. Hur ska man förhålla sig till A-kunder som kanske står för bulken av användarna, eller kanske en viktig kund jämfört med resten av kunderna?
Det är lite lurigt.
Alltså det är ju det här då, vem, om någon skriker mest liksom. Jag säljer ju mest för fan, eller vi tjänar mest pengar, eller bla bla bla, ni är värdelösa och jag är viktig och sådär. Hur man liksom kommer undan en sån styrning, för det är kanske inte det som skapar mest värde.
Nej, och även om det, och det kan ju till och med vara det som skapar mest värde, men det kan fortfarande behövas en balans, för det kan fortfarande ändå att det inte är meningsfullt att lägga alla resurser på det där.
Nej.
Så det behöver man ju kunna hantera då. Produktägaren är ju troligtvis en nyckelspelare i det här förstås. Och det behöver ju då, om man har såna här decibelanvändare eller kunder, så behöver man ju troligtvis ha en starkare produktägare, eller kanske då ett produktägarteam eller något sånt där. Och de behöver ha starkare förankring med höga chefer och mer tillit och sånt. Så det får man ju tänka på, att liksom välja rätt produktägare om det här är ett stort problem då.
Precis, för om nu den här kunden, eller vem det nu är som skriker, om den personen nu säger till den här produktägaren att ja, fixa inte du det här så ringer jag din chef, då är det ju ytterst viktigt att den där chefen då faktiskt bara säger det, att du, det här styr inte jag över, utan du får ringa ner till produktägaren om det, den nu gör det.
Det skönaste för produktägaren är ju då om den kan säga jag gör det. Och vet att chefen bara kommer hänvisa tillbaka.
Precis.
Då har man ju kommit rätt, kan man säga. Vi har ju några sådana här tips till vad produktägaren kan göra. Han kan ställa 10 basic-frågor. Han kan försöka syna såna här då, skrik liksom. Alltså försöka få fram data. Hur viktigt är det här egentligen? Hur många användare gäller det egentligen? Och man kan försöka ha ett litet sånt batteri. Det här beror ju lite på vad det är för system man utvecklar. Men liksom, var bredd med något sånt där. Det kan ju vara typiskt vara en bra metod.
Hur många användare påverkar det faktiskt? Vad är den riktiga verksamhetsförlusten och sådär? Så det är inte bara att det är Kalle som är arg, utan det finns faktiskt något som är större runt det.
Precis.
Det är bra.
Sen kan man ha olika system med röstning kan man ha. Man kan se till att sätta poäng på så items i backloggen. Och då kan man ju tänka sig att man har något slags representantskap, så att den här produktägaren kanske sammankallar alla intressentgrupperna på något klokt vis. Typiskt kan ju det här gälla om det är ett system som är över hela världen och det är indelat i marknader. Då kanske alla marknader får skicka en representant var, och så kanske man ses någonstans eller kör på Skype. Och så röstar man helt enkelt vilka items i backloggen vill alla ha, och ser vilka som får flest. Och så tar produktägaren antingen bara kör det rakt av, eller åtminstone tar intryck av det när hen gör sin prioritering. rekrytering. Mm. Här kan man ju tänka sig då att man har någon form av viktade röster. Mm. Så att om det är någon marknad som på riktigt är mycket viktigare än alla andra så får den fler röster. Mm. Eller också kan man strunta i det. Det får man ju försöka känna sig fram lite. Mm. Så någonstans skulle jag vilja försöka hitta. Och det, återigen, allting beror ju på då och så vidare. Men försöka hitta något sånt system som ändå känns liksom framkomligt och rimligt. Mm. För att hantera det.
Jag tror på transparens också. Alltså om man kan visa för den här marknaden eller personen eller individen vad det nu är som skriker då mest. Att men du, det vi gör är faktiskt det här. Ja. Och de här fem grejerna vi gör har faktiskt den här verksamhetspåverkan. Ja. Eller den här tyngden. Tycker du själv liksom att din lilla grej här är viktigare än de här fem? Mm. Så man liksom nästan får låta den lägga över prioriteringen på det. Och kolla, det kan ju faktiskt vara så att den här kunden har rätt då. Men om den inte har det så kanske den själv inser att det är okej då. Jag förstår att den måste komma vid ett senare tillfälle.
Nej, men det är bra. Ökad transparens i backloggen på någon slags epic-nivå eller hur man vill uttrycka det. Det kan ju verkligen vara guld i ett sånt här läge.
Ja, det kan det vara. Bra! Mm. Det var dagens fråga. Men nu, ja, som jag har sagt innan och jag säger igen, vi börjar få slut på dagens frågor. Vi har haft några som har skickat väldigt många frågor. Vi uppskattar väldigt mycket. Men maila in nya nu. Agilpodden@gmail.com.
Precis. Mm. Eller kommentera på Instagram. Ja. Agilpodden.
Det går bra och där kan ni följa oss också. Precis. Det finns på Facebook också numera om man vill just följa oss där.
Det är nytt.
Det är nytt.
Jag har Erik fixat.
Ja, ja, ja.
Då söker man antagligen på Agilpodden.
Det gör man. Kommer vi upp där. Jag vet inte, det är ju samma information där som på Instagram, men ja.
Ja, vilket ni gillar.
Ja, det är precis. Upp till er helt enkelt. Tack så mycket för idag.
Tack så jättemycket. Kul att ni lyssnar. Mm.